Ja, jag ska prata om kontakten mellan den fysiska och den andliga världen. För det är en titel som jag har knyckt från Martinus. Martinus har skrivit en artikel till Kosmos som heter Kontakten mellan det fysiska och det andliga planet. Och här för 3 år sedan tror jag kom det också en ny artikel som inte tidigare har varit i Kosmos som heter Den mediumistiska vägen. Och när man pratar om kontakten mellan det fysiska och andliga planet tänker man ju ofta på clairvoyance och mediumism. Och jag tror det mest berömda mediet i världen, det är kanske Edgar Cayce. Han kallade sig också för den sovande profeten och har översatts till många språk, också till danska. Och han låg ju på sin brits där och så kunde han prata en hel timme och så bandade man det han sa. Men efteråt han kom inte ihåg vad han har sagt. Och det var det mest uppsiktsväckande saker han kunde säga. Han kunde uttala sig mycket om folks sjukdomar. Han kunde ställa diagnoser på sjukdomar i trans. Men han kunde också säga något om hur huspriserna skulle gå i Washington. Eller hur, om utländska förhåll, om lokala förhållanden. Och det har ju gjorts ett Edgar Cayce-institut i staten Virginia. I alla fall på Virginia Beach. Och vid något tillfälle har de också sålt symbolböckerna i engelska översättningar på Edgar Cayce-institutet. Men han är väl mycket berömd. Och förr i tiden var det mycket med transmediet. Och idag är det ju många som är clairvoyanta. Och i Köpenhamn då kryller det med skolor där man kan lära sig clairvoyanser. Det är ju oerhört många människor idag som blir utbildat i clairvoyans. Och det är ju inte dåligt. Man kan få 800 kronor i timmen när man är clairvoyant. Så det är också många som kan tjäna många pengar genom att ge sessions eller ta in klienter med clairvoyans. Och det är ju väldigt imponerande vad de kan säga och göra. Men det intressanta är att Martinus han varnar mot clairvoyans och mediumismen så att säga. I går hade vi ju ett tema i frågestunden, det var ju om meditation. Och så var det ju någon som sa, jamen Martinus är ju emot meditation. Men det tycker jag kanske är lite skarpt att säga det så. Men man kan säga att Martinus varnar mot vissa former för meditation. Och han säger att det finns en viss risk vid meditation. Men även om 95% av meditationsformen är bra, då kanske ändå är det några få procent som är farliga. Och han varnar mot sådana former för meditation som syftar till att man ska få kosmisk medvetande, kundalini-resning och det är ju ergirighet som ligger bakom en sån meditation. Jag ska se ljuset, jag ska invigas. Men Martinus menar ju, om man tänker på, vad kan jag göra för en andra människa? Vad kan jag göra för min egen hälsa? Så är det ju något annat, så är det ju inte ett högmod. Men det kan ju vara högmod som ligger bakom. Och då är man ju inte andlig mogen till dessa höga andliga upplevelser. Och jag skulle väl också säga mitt clairvoyance och mediumism att det har ju hjälpt många människor. Det är ju många människor som har varit helt förtvivlade när deras äkta make dog. Och så vid någon anledning kommer de till en spiritistisk eller spiritualistisk förening eller kyrka eller sånt. Och så kommer det ett meddelande genom ett medium från den avdöda. Och då ser de några ord som bara den som partnern vet att det är den. Alltså de kan ju säga vissa saker. De kan referera till vissa samtal eller symbol eller bilder eller avtal. Så det är alltså så att säga helt entydigt att det är den avdöda som meddelar sig till den som har blivit efterlämnad i den fysiska världen. Och många av dem, det är ju en helt uppenbarelse för dem. Det är ju en stor tröst att nu vet de med säkerhet att döden betyder inte en total förintelse. De finns på det andliga planet. På så sätt är det jo många människor som har fått en stor tröst, uppmuntran och sånt. Så man kan ju också säga att det kan ju också förekomma att det er något gott vid denna mediumism. Men Martinus varnar ändå, och det är kanske liksom med meditationen, det finns en risk. Tänk nu om Martinus säger, att det är bra med meditation och det är bra med mediumism. Om då några blir besatta och tokiga och alldeles sjuka, ja men det var ju Martinus som rekommenderade det här. Alltså jag menar Martinus tar ju faktiskt ett ansvar om han rekommenderar det. Och bara det finns någon risk, så är det alltså anledningen till att Martinus skulle varna för det här. Och Der findes jo olika former för mediumism. Det finns ju, vad heter det, clairaudience. Då kan man höra stämma. Man hör stämma från det andliga planet. Och det finns ju också klarsyn. Alltså man får visioner. Man kan se något på det andliga planet. Det finns ju också något mer clairaudience som går mer på känslorna. Man känner in. Och det är liksom att man med hjärtat. Och ja, där känner man vad som kommer att passera och sånt. Så det finns olika sätt där folk liksom kan få lite informationer från den andliga världen. Och en klassisk disciplin inom det psykiska och okulta, det är ju automatskrift. Att det är en sorts trans, och då kan man skriva, man skriver med en annan handstil. Ibland kan ett medium också skriva ett språk som hon inte alls känner. Men skriften, det går alltså helt automatiskt. Men det är alltså faktiskt en form för besatthet. Det är alltså en avdöd ande som har kunnat besätta en fysisk kropp. Den går faktiskt in i kroppen på en annan person. Och då bör de att dirigera den här kroppen och kan då alltså skriva. Och ett första ord till det är kanske alltså pendulering. Det finns ju många som pendulerar. Det kanske också några av er som pendulerar. Jag vet, det är några som pendulerar över maten. Och så kan den se, det här det är gott för mig, och det är dåligt för mig. Och då blir jag också lite förstörd, kanske när jag ser Martinus varna. Men alltså, Martinus menar på att om man verkligen riktar sitt medvetande mot Gud, och det är för inte att tjäna pengar och bli berömd, men alltså det är för att man vill tjäna andra, och då kanske det är skyddat till en viss grad. Men Martinus varnar alltså också mot det här med pendulering. Det är en öppning. Man öppnar sig medvetet för andra eller kräfter på det andliga planet som man inte vet vad det är. Man öppnar sig för något som man inte vet vad det är. Och det har alltså en viss risk. Man vet inte vem eller vad som kommer på besök. Och för att berätta en riktig rysare ska jag referera till en case story. Det var en dam som kom till Martinus som hade stora problem. Och det hade börjat med att hon pendulerade. Och sen var det automatskrift. Och hon fick de mest otroliga meddelande från det andliga planet. Och det blev profetik, och det slog in, och det var precis, och hon skulle ju få en stor mission och en stor uppgift, och det var inte den här historien. Ibland så hör man jo, men det är ju evangelisten Johannes, eller det är engeln Erkemichael, eller det är Jomfru Maria, eller självaste Jesus, och det är ju klart, då blir man ju lite imponerad, om man får meddelande, eller man ska jobba ihop med dem, och man får en mission tilldelad och sånt. Men hon fick då mycket förtroende för den här anden. Men då sa anden att nu skulle hon klä av sig och gå i säng. Och nu skulle hon smeka sig själv och tidfriställa sig själv eller onanera och sånt. Och då gjorde hon det ju alltså, så att säga, på diktat av den där anden. Och det hände då kanske efter hans varje dag. Och det blev värre, det blev kanske flera gånger på dagen. Hon skulle också passa sitt jobb. Och så kunde anden också komma över henne på jobbet och så att säga ge henne order på att göra det här. Så till sist blev hon ju alltså helt förstört av den här anden. Men Martinus kunde liksom se att det har ju börjat med att på ett sätt att hon inviterar in en ande genom att pendulera och göra automatskrift och så. Och Martinus hade ju vissa rekommendationer. Han, när han var yngre, hade han kraft till att ta emot människor som hade personliga problem. Och så försökte han att hjälpa dem. Men det kanske också haft stor betydelse för hans analyser. För han kom ju så att säga från en högre värld. Men han lärde mycket om mänskliga problem. Genom att folk kom till honom med sina problem. Och där fick han ju också konkret set, der var jo mængder af mennesker med psykiske störningar, som kom til Martinus for at få hjælp. Og det som då Martinus han gav som standardråd til sådanne folk, det var när der kom en ande, så sa han, man ska säga väck, man ska inte prata med andarna. Alltså det var liksom om man vill komma ut av en besatthet, så ska man alltså vara mycket bestämt. Väck, jag vill inte ha med dem att göra. Och så menar han också att man ska be till Gud om att bli skyddad, man ska be till Gud om att bli fri för dessa andar. Och då är det inte en sån period där man ska fasta och meditera. Man ska hugga bränsle och gräva i trädgården och äta mycket mat. Alltså man ska försöka få bli lite mer jordbunden. Då kan man då gradvis bli befriad. Jag har faktiskt själv haft ett fall där en ung man kom till institutet och bad om hjälp. Och det var en söndag och institutet var stängt. Men vid något tillfälle så skulle jag kopiera något på förmiddagen. Ja, så har man. Men jag fick besked på att gå dit till institutet. Och det skulle nog vara någon. Eller jag fick besked att gå och prata med dig. Och så. Mm. Och så, nå, så försökte jag att hjälpa den där mannen. Och sånt. Och så sa jag, du ska säga väck och du ska sluta prata. Så, nej, nej, då blir andarna besvikna. Då blir de ledsna. Nej, nej, din inser inte. Det ville han liksom inte. Han ville liksom inte ge upp den där kommunikationen. Ja, men om man inte vill det, då blir man inte frisk. Då blir man inte frisk alltså. Och det är ju så klart att andra gör ju kanske också sina tricks för att bevara sitt inflytande. Och det är ju alltså klart, om man har problem med besatthet, då måste man alltså helt klart säga att man vill inte ha kontakt. Martinus har i ett annat sammanhang sagt, ja, det är inte bra när man börjar kunna höra stämmen. När man hör stämmen, för då liksom, nu börjar det bli galet. För det finns ju många som är, vad ska man säga, sinnessjuka och psykotiska och psykiatriska fall och sånt. Och många av dem, de lyssnar ju, de hör ju röstet och de är alldeles tokiga och sjuka och sånt. De kan ju faktiskt bli helt terroriserade och trakasserade av andarna. Men på något sätt så vill de heller inte ge upp det där samtalet, för ibland är det väldigt intressant. Och man kan få veta de mest utroliga sakerna här och sånt, så... Så om man inte är beredd att koppla kontakten, så fortsätter det ju. Så man måste alltså liksom säga, väck. Jag vill inte ha med dig att göra och be om skydd och koncentrera. Ibland så kom det ju också folk till Martinus. Han har i ett visst exempel. Jag tror du har varit i en frågestund från Garden Party på Martinus Center Klint, som kom i nummer 8 år 2009 var det vist. Då gav man också lite exempel på, og der kom en mand til Martinus, ja, nu har jeg også fået det. Hvilket då? Ja, det ved du. Nej, nu har jeg også oplevet det. Hvad då, sagde Martinus. Ja, det ved du. Kosmisk medvetande. Ja, så. Ja, men der var et par sorg, han skulle fråga Martinus. Åh, så Martinus, då behøver du ikke fråga mig, når du själv har kosmisk medvetande. Og han ville liksom inte säga till honom, det har du inte fått. Men han gratulerade bara, jamen vad fint, och då har du inga problem och sånt. Och han tillhörde det flygande korpset. Och han hade mycket att göra. Och han, vad var det? Han hade infört det pengalösa systemet på det andliga planet. Jamen vad fint, sa Martinus. Men alltså, det kom ju många människor. Och han pratade med andarna i snedungarna, och där var änglar i snedungarna. Och så Martinus fick ju många exempel på sådana folk. Men ibland kunde han alltså hjälpa dem med dessa, så att säga, enkla råd. Men Martinus fick ofta människor på besök. Och han hade också en standardfråga. Har du varit vid läkare? Man ska ju inte vara någon kvacksalvare eller gå in. Och alltså folk ska ju i första hand ju gå till läkare eller psykiater och psykologer och sånt alltså. Men det annat när Martinus skulle hjälpa folk, det var ju om de bad. Det var också en gång jag höll ett föredrag här i Sverige, där jag blev inviterad till att dricka te och kaffe med gruppen där, den lokala gruppen. Och det var uppenbarligen ett par stycken som sysslade med mediumism och det här med jordstråling, vad det här, de där pinnarna, slagrytor heter det på svenska. Och så var det en där i gruppen, han hade varit i ett hus med sina slagrytor och med den här jordstrålingen, och där ska din säng inte stå och sånt. Och Martinus har faktiskt antytt att det ligger något rejält i det. Jordklotet är en levande varelse. Vi har ju våra energibanor och våra nervsystem, och så har jordklotet alltså också faktiskt sina nervbanor och sin elektricitet, så det ligger något rejält i det. Men då var det då en annan i gruppen som sa, jag såg också när du sysslade med de där slagrytorna. Men frågade hon, bad du till Gud för att gjorde det? Nej, det har han ju inte gjort. Bad du om skydd? Nej, det har han inte gjort. Ja, som för jag undrade också, under den där seansen, då såg jag att det var en alkoholiker, avdöd alkoholiker, som kom svävande in i lokalen. Och så sa hon, ja men han kunde känna på sig att här försiggick något. Hvor han kanskje kunne få indflydelse eller få tag i det. Og så sa hun, det om man absolut skal syssle med sånt, då er det altså vigtigt, at man ber til Gud og ber om skyld. Og det vil ikke, jeg har jo set visse vampyrfilmer, då skal man jo gøre korsets tecken eller have hvidløk eller noget sånt der. Då flytter de her andene. Men altså, om man skulle blive trakasseret af andre på noget sätt, då rekommenderer Martinus altså, at man skal bede til Gud. Då flygter de också. Altså, liksom, det er altså det vigtigste skydd. For mig var det bare sådan en liten incident, men jeg tænkte, det var ändå interessant, altså det der med, at man ved ikke, hvad som händer, når man sysler med pendulering eller slager ud, eller at man kanske inviterer ind nogen. Det har jo også i gamle dage været noget med hvad hedder det? Poltergeist. Man hører, det banker på væggerne, og det banker i myrerne og sådan. Og det var jo forskrækkeligt. Ja. Men da har man senere kommet på, at det som oftest var derfor, at der fandt barn i huset med visse psykiske störningar. Og det var liksom at der søgte andrene sig hen. Det var liksom någon sorts öppning. Så det var inte något tilfælde, at de her poltergeister kom i visse hus og inte i andre. Så det var derfor, at någon så att säga, kan man säga, hade en svag personlighet. Så det Martinus mener, altså om man nu pratar om besatthet, at det som ger skydd, det er at man er herre i sitt eget hus. Det gäller att ha ett normalt nervsystem, vara i harmoni och balans och ha en bra hälsa. Då är man skyddad. Men det finns ju vissa folk, jag vet inte hur man ska karakterisera det, men som alltså har en svag personlighet eller en splittrad personlighet eller ett skröpligt nervsystem eller sånt. Och de är ju då mer mottagliga för den andliga världen. Och de söker ju in sig. Och Martinus har ju talat om att när vi går över på det andliga planet, då är det bäst om man är andligt inställd. Om man tror på att det finns en andlig värld, då blir det enkelt att gå över på det andliga planet. Och om man på det fysiska planet har haft mycket kärlek, man vill tjäna sin nästa, man är idealistisk och kärleksfull, så blir det lätt att gå över på det andliga planet. Men om man är mycket jordbunden, jag ska ha pengar, jag ska ha makt och sånt, då dör man, men man tror inte på den andliga världen. Man tror endast på den fysikaliska världen. Men det är ju då dilemma. Man är i den andliga världen. Men man erkänner inte att det finns en andlig värld. Och då söker man sig tillbaka till den fysiska världen. Och det är det som är problemet. Om människor kan vara primitiva för de dör, så är de också primitiva efter de dör. Om folk kan ljuga och bedraga för de dör, kan de också göra det efter de har dött. Och det vill då säga att Martinus varnar mot mediumism och sånt. Därför att om man inte är medveten om det här, då kan man komma i kontakt med sådana ande som är nyavdöda, som faktiskt är maktsjuka och de kan alltså också ha lastet. Och det där med, jag sa det där med människor kan ha sexuella lastet. Det är en fysisk last. De går helt till överdrift med sina sexuella lastet och så dör de. Och det kan de kan tänka det på det andliga planet, men de kan inte känna in det. Så söker de in sig hos människor på det fysiska planet, där de kan få inflytande. Det finns också människor som dör som alkoholiker eller narkomaner. Det är också en fysisk last. Och när de då dör, så vill de ha det där ruset igen. Men det kan man inte få det på det andliga planet. Det ska upplevas igenom en fysisk kropp. Och så söker de sig in på personen som är i en sån rus. Men är man herre i sitt eget hus, då kan man inte komma in. Men det är liksom, de tittar på, var finns det någon sprickor, var finns det någon möjlighet att de kan ta sig in. Och det var ju en serie på dansk tv som också har varit på svensk tv som hed Åndernes makt. Och de pratade mycket om att det var klebeånder, alltså klibbiga andar. Alltså de liksom, det var en person som hade stora problem. När han hade en tendens till att dricka lika väl mycket rödvin. Och i dessa, då kom det alltså en ande så att säga och besatte honom när han var berusad. Och så fick han det mycket, mycket dåligt. Och det var det mest berömda programmet, för det var ett stort glasbord, alltså bordplattan var av glas. Och så var det ett medium, det var Frank Munkö, som sa. Så började han då inleda en dialog med anden som besatte rödvinsmannen. Och så pratade han med honom, men så försökte han förklara, ja min kära vän, du är död. Du ska inte intressera dig för det fysiska planet. Du ska gå in på det andliga planet. Du ska möta dina skyddsänglar. Han försökte liksom att förklara honom att det är ingen fördel för dig att du trakasserar mannen här. Du är död. Du går. Och så sa han, jag vill att du ska gå bort och du ska ge ett tecken när du har gått. Och så med ett brak så rämnade platten på bordet. Og det var jo från tv-selskapet, og de hadde jo tekniker og sånt. Alla de blev så forskrekkede, som om det var en bomb som hadde sprengt her. Og det viste sig de jo på tv, så det var jo den mest spektakulære av disse program, for at de faktisk filmede det. Præcis inte kom man var på bordet, men man hørte jo at man hørte det der, og så man det der vældig chokplatter og sånt så. Men det viser altså, at man kan altså komme i kontakt med nyafdøde, primitive mennesker. Og det er derfor, at Martinus han varner mod, at man åbner sig af. Men det kan jo også være mennesker, som virkelig, de tager ikke penge for sin mediumisme. De gør det endast for at hjælpe andre mennesker, og de beder til Gud, og de beder om at blive velsignet og sånt. Og de kan være til stor hjælp og til stor trøst for mange mennesker. Så jeg skal vel ikke sige, at det er galt i alle fald. Det er ligesom det. Meditation er ikke galt i alle fald, men det findes en vis risk, og man får varnet for risken. Og det er jo klart, at det er også mange, som har fået hjælp af klærvarianter og medier og sånt. Så. Men det findes jo også andre sæt at have kontakt til den andlige verden. Et sæt, som jo faktisk er mye basalt, det er jo Martinus mener på, at det er ikke den fysiske hjernen, som producerer tankerne. Så vil materialisterne have det. Materialisterne vil have, det materielle er det primære. Livet har opstået af en slump i den fysiske materien. Først og fremmest, så har vi den fysiske materien. Og då i andre hand, då har den fysiske materien af en slump produceret medvetende. Men hur det først går, det kan de ikke forklare. Andet end ved at sige, at det er en slump. Martinus, du mener då også, at det er den fysikaliske hjernen, som er det primære, og den producerer medvetandet. Martinus mener, at livet er evigt eksisterende. Fænomenet medvetande har altid eksisteret. Det er lige umuligt at forklare, hur noget dødt kan blive levende, som det er at forklare, at energi kan opkomme af inget. Det ved vi ligesom. We've got plenty of nothing, så har vi jo løst på energiproblemet, om energi kunne opstå ved inget. Men det kan det ikke. Men Martinus sagde, at det er lige umuligt, at medviten kan opstå. Men då mener Martinus, at hjernen producerer ikke tankerne, men det er en antenne. Den fysikaliske hjernen er en antenne, som kan opfange vores tanker. Om ni nu ser et tv-program, om vi har noget elektronisk udstyr avanceret, så kunne man mæte på tv-antennen. Og der kan man mæte, herregud, her er jo svingninger, der er jo stor aktivitet i tv-antennen. Det er tv-antennen, som producerer programmet. Her svinger det antennen, og vi følger slatten frem til tv-apparatet. Vi har bevist, at det er tv-antennen, som har produceret det her naturprogram. Men altså, det man har vist, det er, at det findes en korrelation. Om jeg tænker på mat, så lyser det der hjerncentret. Om jeg tænker på at prate tyske, så er det et andet. Om jeg tænker på kosmologi, det er tredje. Der findes en korrelation mellem vores tanker og hjerneaktiviteten. Men materialisterne konkluderer, det er den fysiske hjerne, som producerer tankerne. Men Martinus siger, jo, der findes jo en sammenhang, men det er bare det, at den fysiske hjerne er endast en antenne, ligesom en radio- og en tv-antenne. Og der kan man jo også sige, det er jo faktisk vores egen fysiske hjerne, som er kontakten mellem den fysiske og den andlige verden. Se ur en speciell synvinkel, finns det inget liv på det fysiska planet. Det liv som det finns på det fysiska planet, det är andligt. Nu kan jag böja och sträcka på min arm. Se, det rör sig. Det är ju liv. Men i verkligheten så består jag ju av döda fysiska partiklar. Men mitt medvetande har besatt dessa fysiska partiklar. Mitt medvetande kan röra på dessa fysiska partiklarna. Så det att ni ser att jag böjer och sträcker på arm, det är ett livstecken. Men det er jo medvetandet. Jeg har bestemt mig for at give det her eksemplet, så det er jo medvetandet, som producerer den her rørelse. Så altså, i en speciel synvinkel kan man sige, det findes ikke liv på det fysiske planet. På det fysiske planet findes det egentlig bare døde partikler. Men når partiklerne rører sig på det fysiske planet, så siger vi, det er liv på det fysiske planet. Men det liv, som er på det fysiske planet, det er altså medvetandet, som rører de fysiske partiklerne. Så vores egen hjerne er faktisk kontakten mellem den fysiske og den andlige verden. Og vores medvetande, det er andligt, og al vores tænkning først går på det andlige planet. Men hur då ska vi ha kontakt till den andliga världen om vi inte nödvändigtvis ska gå igenom medier och klä våra jantar? Jamen då är det ju därför att då ska vi utveckla våra egna förmågor och ha kontakt till den andliga världen. Och Martinus han talar ju mycket om livets direkta tal. Hela universum talar till oss. Livet talar till oss genom allt vad vi upplever. Och det vill jag faktiskt säga, även om det är en hund som biter mig i foten, eller det är solen som skiner på mig, eller du som säger något till mig, eller då är det alltså livet som talar till mig. Och det menar Martinus att det är viktigt att människorna börjar att bli uppmärksamma på eller medvetna på. All livsupplevelse är ett samtal med livet. Vi är utsatta för livets direkta tal. Men om en kines eller en japan pratar till mig, jag förstår inget. Jag förstår inte ett ord. Men då gäller det ju att studera japansk grammatik och japanska språket. Och så småningom kommer jag förstå japanska. När jag har lärt japansk grammatik och det japanska språket. Och då menar Martinus, de flesta människor idag, de står som analfabeter över för livets direkta tal. Om man är analfabet kan man se bokstäverna. Om vi nu ser en text på japansk. Jag ser ju bokstäverna lika väl som en japan, om man är normalsynt. Men jag kan ju inte se någon mening bakom skrifttecknen. Det kan den andra. Den mening, den väger inte något. Men det finns en mening bakom skrifttecknen. Det finns ju en andlig verklighet bakom det. Och då menar Martinus att materialisterna, de står som analfabeter över för livets direkta tal. De tror att det är slumpen som råder. Det är ingen mening med livet, det är ingen avsikt. Det var en slump att jag upplevde det. Och Martinus menar, inget av det vi upplever är en slump. Det är ett meddelande till oss. Livet talar till oss i alla sammanhang. Jag läste en gång en bok som heter Den nionde insikten. Eller har det gått lite inflation, och den tionde och elfte insikten har också kommit. Men en av de där nio insikterna, det var ju också inget av det vi upplevde var en slump. Och så gav de ju liksom vissa exempel på. Just när man behövde den där information eller den där hjälpen. Plötsligt stod den person och man frågade om man fick hjälpen, och det var helt otroligt och sånt. Men det är ju faktiskt också en insikt man ska komma till, att livet talar till oss i den yttre värld. Men också när det rör sig om kontakten till den andliga värld, så har man också en kontakt till den andliga världen. Och egentligen är det ju bara två levande varelser. Det är jag själv och det levande universum. Och Martinus har ju en annan definition av Gud än man har i kristendomen. Muslim i islam och judendom och kristendom, de skiljer på Gud och Guds verk. Gud har skapat världen. Gud har skapat universum. Det vill säga, det finns en skillnad på Gud och Guds skapare verk. Det är liksom, och då har människorna satt sig upp mot Gud, och de har syndat, og jeg ved ikke hvad. Men Martinus mener faktisk, om man skulle sige det mycket kort, Gud er alt, hvad som eksisterer. Om man skulle sætte det på en mycket enkel formel, kan man sige, Gud er alt, og alt er Gud. Og liksom at vi møter Gud overalt, og det er det, som er mycket vigtigt, at man börjar samtala med Gud. Nu har jeg pratet en del om bøn. Man kan bede om hjælp til problemer, man kan bede om det. Men det allra högsta steget af bøn er faktisk helt enkelt dette syftet med bønen. Når bønen har udviklet sig fuldt ud, då er meningen med bønen samtal med livet. Samtal med Gud. Man skal blive ven med livet. Man skal blive ven med Gud. Man skal bare forstå, at livet taler til mig i den ytre fysiske verden. Men man skal faktisk også børge at føre et samtal på det indre planet, og børge så at sige at prate med Gud. Om jeg skulle berette det her med bønnen, så har den jo ulike udviklingsstadier. Det allerførste stadie, det er djurets ungeskrig. Martinus mener, det er faktisk et bøn, og det er jo et bøn om hjælp, når man er i den største katastrofe. Og man læser ofte i tidningerne, når der er været et flystyrt, fly har størtet ned, og nogen har overlevet. Då finns det alltid några materialister som sa, när flyget fall, då bad jag till Gud. Och till min egen stora överraskning, för det gör jag annars aldrig, jag skulle aldrig ha bett till Gud. Men när katastrofen kom, så kom det automatiskt. Och det säger Martinus, det är inte något som präster eller påven eller det med bönen, det är inte något som har uppfunnits av människor. Det är nedlagt instinktivt, helt nere i djurriket, att man appellerar till en högre makt om att få hjälp. Men när människorna kommer i de första stadierna, då ber de faktiskt liksom barn som skriver en önskesedel. När man har födelsedag eller jul. Jag vill ha en cykel och en tv och jag vet inte vad man ska ha nu om dag. En iPod och så vidare. Det är en önskesedel, en önskelista. Och de flesta ber också om, jag ber om att jag kan vinna på lotto. Jag ber om att Danmark ska bli världsmästare i handboll ikväll. Jag ber om att jag ska bli nummer ett. Och jag ber om att jag ska vinna. Och jag ber om att jag ska få en flickvän. Och jag ber om att jag ska få en ny lägenhet. Och ofta, eller det kan vara man har så problematisk och kaotisk ett liv. Alltså att man ber om hjälp. Så det är liksom bönens första stadium. Och för många tror att det är syftet, det är slutmålet med bönen. Att det är bara en önskningslista. Men det som är problemet, det är om man ber om egna fördelar till skada för helheten. För egentligen kan man säga, när man ber till Gud så ber man till helheten. Om jag då vill vara miljardär och ha guldmedaljer och bli president och sånt. Så är det ju andra som förlorar pengarna, andra som blir besvikna, de inte blir direktör och president och sånt. Så dessa egoistiska böner, de bryter mot logikens lagar. Man vill ha något av helheten, så att det går förlorat för helheten. Egentligen, om helheten skulle uppfylla sådana egoistiska böner. Det kan också vara att, det är fransmännen, de ber ju också om att de ska få guldmedaljer, när danskarna ber. Vad ska Gud göra? Ska man hålla med de ena eller de andra? Det är ju egoistiska, och de andra kommer att bli ledsna. Så om en bön är till skada för helheten, då blir den inte bönhört. Eller man kan också säga, varför i all världen skulle Gud höra min bön? Ja, om det är en bön som är till gagn för helheten, så är det också till gagn för Gud. Gud kan ju, då är Gud ju faktiskt lite egoistisk. För om man ber om något som är till gagn för helheten, så ser det Gud ju, det är klart, beviljat. Men det på så sätt kan man säga Martinus har skrivit en bok som heter Bönens mysterium, och de första 8 kapitlen, det är faktiskt ett tema över bön som vetenskap. Martinus förklarar helt logiskt när böner funkar och när de inte funkar. Och det är ju det som är i bönen. När man appellerar till helheten om något som är till gang för helheten, så beviljar helheten det. Om man vill något som inte är till gang för helheten, då får man inte samma medgång. Men ibland kan det också vara barn som plågar och plågar och plågar om att få pengar. Og så får de pengarna till sist. Men de kanske kommer att betala tillbaka någon gång. Så jag vet också, det är folk som har varit med affirmationer och affirmationskort. Jag kommer att vinna 10 miljoner på lotto. Jag kommer att vinna 10 miljoner på lotto. De tittar på den där sedeln varenda dag. Och kanske efter 5 år så vinner de 10 miljoner på lotto. Där kan ni se. Men jag ser det mer som ett litet barn som plågar och plågar och plågar och plågar sina föräldrar. Så till slut får de pengarna. Men det kan ju vara att de kommer att betala tillbaka. Det vet man inte. Men bönen på ett lite högre stadium. Då ber man om något som är till hjälp för mig. Men inte till skada för andra. Jag är sjuk och ber om att bli helbredd. Jag är deprimerad och ber om livskraft och livslust och livsmod. Det kan inte skada andra. Man skulle kunna säga att det är egoistiskt. Men det är ju faktiskt altruistiskt. Så slipper de ju att ta sig an mig. Om jag nu blir sjuk och deprimerad, så ska de andra ju hjälpa mig. Så det var ju bra om jag kunde hjälpa mig själv. Så de inte behövde att hjälpa mig. Så kunde de ju bli fri. Plus att det är också en kollektiv bön. För om jag ber om hälsa, så ber jag för mina organväsen. De är också levande varelser. Jag ber för mina cellväsenmolekyler. Så egentligen är det inte egoistiskt. Eller det är också något som säger att om man gör något för att få ett gott karma, en bra karma, som är ju egoistisk. Jamen du är ju egoist, du hjälper ju bara de andra för själva få ett gott karma. Okej, i en definition kan man definiera det som egoism. Men då är det i alla fall den ädlaste form för egoism som existerar. Men jag brukar använda ordet egoism i den betydning att det är något som skadar andra. Så jag ser det inte som egoistisk. Att be om att få kraft och styrka och energi. Kanske också man har någon period där man är förvirrad och man är orolig och vad ska jag göra och sånt. Då kan man också be om att få lugn och ro i medvetandet. Om man är deprimerad kan man be om att få kraft och styrka och energi. Och det säger Martinus. Det finns ingen kraft och energikälla så stor som bönen. Han tänker, vilken underbar gåva som människorna har. De kan få så mycket kraft och energi och inspiration genom bönen. Men då kan ni se, då har bönen kommit på ett högre stadium. Det är inte till skada för andra. Men bönen kan komma på ett ännu högre stadium, där man faktiskt ber om överhåg för sig själv, för att hjälpa andra. Det kan vara man är en mycket problematisk situation. Tre människor är involverat. Och det är en lösning som är mycket bra och bekväm för mig. Men det är också en lösning som är mycket bra och bekväm för de andra. Men otroligt obekväm för mig. Och då kan man också i en bön be om att man får komma till den bästa lösningen. Även om det är obehagligt och obekvämt för mig. Då har bönen ju kommit upp på ett helt annat nivå. Man ber om en kärleksfull lösning. Även om det kostar pengar för mig, kostar tid eller kostar bekvämlighet. Så det är något helt annat. Jag brukar bruka det här standardexemplet med en man som har varit sin fru utrogen genom flera år. Och så berättar han det nu, och nu vill han skiljas, och nu vill han vara tillsammans med den nye. Och hon älskar ham ju fortfarande, hon vill ha sin man tillbaks. Hon tycker att bli hos mig och stanna kvar, och hon vill inte ge bort. Men hon kunde ju också i en bön be till Gud. Hjälp mig, hjälp mig. Vad är den bästa lösningen? Jag ber om den bästa lösningen. Och då kan hon också i en bön formulera. Jag önskar att min man ska bli lycklig. Och älskarinnan ska bli lycklig. Jag ber om att om det är någon som ska bli olycklig, så är det jag. Men låt de andra bli lyckliga. Så kan det vara hon säger till mannen, om du är fri, jag hoppas du blir lycklig. Jag hoppas att de andra blir lycklig. Då kan han stanna kvar, när frun är så sympatisk. Men hon säger, nej du får inte gå, du ska stanna. Då känner han det jo kanske som ett fängelse. Men det är ju ett helt annat sätt, om hon ber på så sätt, så säger Martinus också, så får man kraft och styrka och energi. Och det är en sättning eller en sats som jag kommer ihåg, det Martinus säger, alltså om man ber på det här sättet, att det måste bli det mest kärleksfulla lösning, även om det är obekvämt för mig, då är det inte svårt för en skyddsängel att inpoda den riktiga idén. Och då kan man säga, jamen nu har vi ju faktiskt på en högre nivå fått kontakt till den andliga världen. Det är en kontakt mellan den fysiska och den andliga världen. Och de högre andliga världarna, de är ju uttryck för kärlek. Och när man själv är på samma våglängd som kärleken i sin bön, då får man ju också kontakt till den andliga världen. Så just om man är mycket materialistisk, om man är mycket egoistisk och sånt, så är man inte på samma våglängd som den andliga världen. Och då får man ju inte den samma kontakt. Man kan inte få den samma, för man är i disharmoni med den andliga världen. Och så får man inte kontakten. Så jo mer kärleksfull man är, desto bättre blir kontakten till den andliga världen. Och jag är ju matematiker, fysiker, kemiker, ingenjör. Jag tycker jag har utvecklat mig av en naturvetenskaplig väg. Och anser inte mig själv som särskilt, vad heter det, spirituell eller clairvoyant eller medial. Jag tycker om logik och sånt, men jag kommer inte ihåg, kanske jag var 23 år sånt, så blir jag vegetarian, har varit vegetarian sen dess. Sen har jag ju hållit på med att studera Martinus och sånt. Och på något sätt så känner jag att jag har blivit mera andlig. Jag känner själv att jag har blivit mera andlig. Och nu skryter jag, jag skulle säga, jag tycker också att jag har fått lite mikrointuition. Men alltså, nej, det jag skulle vilja säga, det är att jag tror, om man i några decennier är vegetarian och i några decennier intresserar sig för andlig vetenskap, då förändrar man sig. Och jag menar också alltså att då får man mer kontakt till den andliga världen. Och den kontakt som man ska ha, det är ju verkligheten, kontakten till Gud. Och när man sysslar med den andliga vetenskapen som har skrivits på basis av intuition, så är det bodybuilding för intuitionskroppen. Om jag studerar kemi, fysik, matematik, skak, ekonomi eller sånt, det är ju skrivet på basis av intelligens. Det är ju bodybuilding för intelligenskroppen. Men det kan också vara att man studerar poesi och dikter och man lyssnar till musik och sånt. Det är ju också en stimulans för känslolivet. Så man kan ju stimulera, om jag går på fitnesscenter och lyfter skrot, då är det ju bodybuilding för den fysiska kroppen. Men på ett sätt är det faktiskt lite bodybuilding för intuitionskroppen att studera Martinus böcker. Så man blir mera intuitiv. Och den kontakt man ska sluta upp med att ha till den andliga världen, det är ju faktiskt genom sin egen intuitiva förmåga. Och den intuitiva förmågan, jag vet inte, det är kanske mitt påstående, men jag vill också säga att om man studerar den kosmiska vetenskapen och arbetar med bönen, då blir man mer intuitiv. Man får alltså mer intuition. Och Martinus har också sin egen definition av intuition. Och han menar på att det är den högsta energi som finns i världsalltet. og det er en højere synsformåge. Martinus er ikke filosof. Han har ikke udtænkt det her verdensbillede. Han sagde, så her er det. Jeg har kunnet se det. Jeg har kunnet opleve det. Martinus' verdensbillede er baseret på ikke på de fem fysiske sinnen, men på et psykisk sinne. Så Martinus sagde altså, det er noget, som han har oplevet. Han har oplevet, han har set det her med intuitionen. Og intuitionen har det også sådan, at man ser helheder og løsninger. Det berettes jo om Mozart, at han kunne faktisk bare på et par sekunder få ideen til et nyt stort orkesterværk. Pludselig, så har han, det skal være temaet, så skal det være. Og så tog det ham kanskje et halvt år at skrive ud alle partiturer og noter og sådan, altså det skulle jo skrives tusindtals noter. Men selve ideen, det er temaet, og det skal udbredes, og det kunne han få under ganske kort. Og Martinus siger, at humane kunstnere, de kan få sådan en intuitive oplevelse. Og der får de ligesom sin helhed. Jeg læste en gang den her Jonathan Livingston Seagull, Havmåsen, eller hvad det hedder på svensk. Havmåen. Jonathan Havmåen hedder det på dansk. Og det berettes, at han gik en promenad længs stranden, og pludselig så fik han faktisk, hvad Martinus skulle ville kalde, et kosmisk glimt. Han oplevede faktisk evolutionen, hvor man oplevede sig fra primitive former til højere former. Og så var han jo pilot og fløg mygge. Og så fik han den her idé, jeg skal skrive en bog med en mås som hovedperson. For mig er det jo aldeles tokisk. Hvilken idiotisk idé kan man skrive en bog med en mås som hovedperson. Men den var jo faktisk mygge kosmisk. Den børger på soptippen. De slås om morten og sådan. På et sæt børger det jo jyveriket. Så er der en mås, som den er nu, skal jeg perfektionere med at flyge, og den træner der øver der, den træner op sine talentstjerner, og på slutet af filmen, du faktisk har den jo kommet til det rigtige menneskerige, og kan materialisere sig og dematerialisere sig. Altså på et sæt, havde han i et kosmisk glimt oplevet den darwinistiske udviklingen. Men han havde altså kunnet omsætte det i en kunstnerligt form, og gøre altså en sådan bog, eller en sådan film. Men det interessante er, han oplevede det inden få sekunder. Og det er det som intuitionen. Man får hele svaret. Man får en helhed serveret færdigt. Det var også Peter Høeg, en dansk forfatter, som har skrevet en bog om Smillas sinne for snø. Og han er ikke specielt interesseret i Grønland, eller sådan, men han havde nogle drøm en nat, og på morgenen, når han fik sin frokost, han var helt besat af ideen. Jeg skal skrive den her bog om Grønland, jeg skal skrive den her bog om snøen og sådan. Han har ligesom fået hele paketet, når han sov og vågnede på morgenen, så havde han hele paketet. Da er det også intuitivt. Martinus siger, udover kunstnere, så er det også videnskabsmennesker. Videnskabsmænd. Han fremhæver jo, da og da, Einstein og Bohr, siger, de er jo kolossalt humane. De er mye højt udviklede mennesker. De er mye venlige. Dette høje humane stadiet gør, at de har tilgang til det kosmiske område. Og de har kunnet give så mye til fysikken, derfor at de har haft tilgang til det kosmiske, eller sagt man, de har haft intuition. Og da kan man opleve, Newton sat under træet, og så et æble falder ned på jorden. Så tænkte han, herregud, det er det samme som med jorden og månen. Det er det samme som jordens relation til solen. Hvem får en sådan idé, når man bare ser et æble, der ramler ned? Men han så ligesom princippet i det. Det er et slags kosmisk røntgensyn, eller andlig røntgensyn. Og Martinus, altså, det findes også folk, som skal gøre nogle opfinding. Blikstblåsen, eller TV'en, eller jeg, hvad var det om? Altså, pludselig så får du en idé. Og nu er det længe siden, men en gang før i tiden, når der var Nobelprisuddeling i december, var der på svensk TV et program, der sat to studenter, et par journalister og 10 Nobelprisvindere ved sådan en rundbordssamtale. Og så fik de et fråga, hvor er intuition? Og de fleste definerede det næsten ikke som Martinus også. Og mange af dem, som fik Nobelpriset, ni tror, at jeg har suttet og regnet og regnet og regnet, men så er ikke faldet. Jeg fik ideen, når jeg gik en promenade i skogen. Jeg fik en idé, når jeg rodede på sjøen, eller jeg fik ideen, når jeg steg på bussen, eller naturligvis har de jobbet med problemstillingen, men selve løsningen. Og jeg har jo gået mye til eksamen. Og så ofte, det er svaret. Nej, det er fel, så tager jeg sødgummi og raderer. Men så tilbage og frem og tilbage. Og til slut så skriver jeg jo det, som er fel. Og efter eksamen får jeg vite, at det, som jeg havde skrevet først, Det var rigtigt. Og jeg skal ikke sige, at det er så, men ofte er det faktisk så, når man får en fråge, en problemstilling. Den første idé, som kommer, er ofte ren intuition. Altså, man kommer på det rigtige med det samme. Så i alle fald kan man vel rekommendere, at man skal tage vare på den første idé, som kommer. Man kan jo have et helseproblem, eller jeg skal gøre noget af det. Og den første idé, som kommer, er ofte det rigtige svaret. Så altså, den idealiske kontakt med den andlige verden, det er en personlig fornemmelse eller kontakt gennem intuitionen. Martinus har da defineret høg psykiske formåger og låg psykiske formåger. Han sagde til og med, djuren har psykiske formåger. Og det er jo gjort så mange eksperimenter med hunder og katter og sådan. Til eksempel kan en hund være ensam hjemme i lægenheden. Og så damen, som har hunden, hun lemner jobbet, hun tager sin rock på og går ud. Og hunden bruger at ligge i en køje på gulvet, men så snart hun går ud af døren på sit arbejde, så hopper den op i fønsterbanken. Så gjorde det med sit eksperiment, at nu skal hun gå til boks, hænge rocken og gå til boks til skrivebordet. Så hopper den ned og gik hen i sin køje, og du kan jo ligesom se, at den sendte ind, og det findes mange eksperiment. Man ser også med tsunamien i Thailand, det var ingen jyve, som blev, og man ser rotterne, de lemner skibet, før det synker. Og det findes jo også hunder, som yler før huset dør, og sådan. Så det findes jo mange eksempler på, at jyve har virkelig psykiske sinden. Martinus har faktisk også et sted skrevet sporhunder, de har en psykisk lugtsinde. Det kommer i 5. symbolboken. Så vi er egentlig bare en psykisk lugtsinde. Men i alle fald, jeg som er fysiker og kemiker, fatter jeg også knappest, at om en mand har gået der, det er jo så få molekyler, som kan ligge der på marken. Og hvordan kan den registrere det med sin næse? Altså, jeg tykker, det er næsten utroligt, at en mand har bare gået der. Men Martinus antyder jo faktisk også, at den har et psykisk lugtsinde. Så altså faktisk er sporhunder også delvis psykiske. Men de skal endda have lite fysisk at gå efter. Men til en vis grad er dem altså også klærvarianter. Men naturmennesker, indianer, som lever i harmoni med naturen, der findes der altid medicin, mænd og shamaner og sånt. De har kontakt til den andlige verden. De har også mediumistiske formåger og klærvarianter formåger. De kan prate med andre, og de overdøde og sånt. Så tror de jo, at nu skal svartfolksindianerne komme at angribe os og døde os. Så sagde medicinmanden, de kommer og angriber os. Nu skal vi ryste op og gøre piler og spyd og sådan. Og så går de jo i krig og forsvarer sig og døder de der svartfotsindianerne. Eller det, jeg skulle ville sige, det er jo, at sådanne psykiske formåger hos shamaner og medicinmænd kan jo også anvendes rent op til at døde fienden. Til at klare sig, til at overleve. Det er rent overlevnad. Jamen, det er jo ikke så snelt, om man anvender sine psykiske formåger på sådan. Og i medeltiden var det jo også mye svart magi, hekser, og det var jo også, i dag har vi jo hørt om det der voodoo, det her med, at om man har en fiende, så tog man en dokker og sagde, det her er min fiende, og nu stikker jeg nål ind i akslen på honom, og den stakker, han bør faktisk at få ondt i akslen, derfor at jeg har det også om helse i går. Egne tanker kan hverken ind på sine egne organ, men det findes også mulighed for mirakel. Mirakler i luret. Jesus kunne gøre mirakler. Så andres tanker kan også værke ind på mine organ og helbrede mig. Men de kan faktisk også gøre med syge. Med syg. Og det er jo det, som henter med voodoo. Altså at man rent af kan anvende læger og psykiske formåger til at gøre sine fiende syge. Da bliver man jo lige ungest. Men Martinus sagde, alt er jo karma. Og om man skytter andre, får man selv skyt. Og man kan forlåte sine fiende, da har man skyt. Men når man ejer vred på de andre, da har man altså ikke det der skyttet. Så det findes altså den der risken. Men da taler Martinus om høg psykiske formåger. Og hvor er det en høg psykisk formåger? Det er en formåger, man endest får på et vist moralisk niveau. Om man ikke har den moraliske niveau, kan man ikke få disse formåger. Og Jesus, han hadde høg psykiske formåger. Han kunne helbrede folk og sånt. Men Martinus har også gjort et tankeeksperiment i Livets bog, band 2 eller 3. Om man havde Jesus formåger på en udviklingsstat, om man havde fiende, da skulle man kunne trakassere sine fiende med tankens magt. Han skal have bølter i hele ansigtet. Ups, så har han bølter i hele ansigtet. Altså, han skulle... forgik, der ikke kunne gå og bare krybe. Sådan. Altså man kunne torturere sine fiende. Men sådanne formåger kan man ikke få med en låg moral. Så det er helt enkelt Martins definition. Høg psykiske formåger får man endast med en tilrækkelig høg moral. Og det er det jo dog, at klærvoyancen, siger Martinus, det er en låg psykisk formåger. Men det udslutter ikke, at klærvoyante folk kan være højt udviklede. For faktisk, så var Martinus også klærvoyant. Det vil bare sige, at han fik åbnet for alle psykiske formåger, også for klærvoyancen. Han har ved noget tilfælde forklaret. Når han fik en vision i Færøer, så kaldte han det sin... Så kaldte han det sin klærvoyante formåga. Men han så mit kosmiske medvetende. Der får jeg mit vetende i en ordløs form og en færgeløs form. Han fik indgang spontant. Han ville ikke, men han fik det. Når han besøgte pyramiden i Egypten, satte han på sit hotelrum. Så faldt væggen bort. Så så han en oas med tempelhaller og palmer. Han så pyramiderne i sin unge pragt. Med hvidt keramisk material og en guldspids. Og så så han, jamen det var jo mit klærvoyante syn, for det var med færge. Så jeg mener, Martinus var ikke primitiv, derfor han kunne få sådanne klærvoyante visioner. Men altså, mennesker kan med lækre moral også udvikle klærvoyante formåger. Og det kan jo også, der kan man jo også sige, men så skal man også akte sig lidt. Genom att ta kontakt till klärvoyante. En gång hörde vi Martinus sända en gäst från Jamaica. Hon ringde mig några gånger efter. Så sa hon hade varit hos en klärvoyant i Jamaica. Och han hade sagt hon skulle få jobb och hon skulle bli rik och hon skulle få partner och hon skulle bli frisk och få hälsa. Och han hade lovit henne allt. Och intet hade slagit in. Vad säger Martinus till det här? Hur är det möjligt? Jag har betalat och frågat. Och inget slog in. Men det kanske kan vara det att på Jamaica är de så oerhört fattiga. Så någon kanske har sagt, men det är ett sätt att leva på. Och det är också sådan en klassisk, om det är en dam, eller en man som kommer till en klärvoyant, och du kommer att träffa en flott blondin med blåa ögon och så, eller en kvinna, ja du kommer att träffa en man som är hög och snygg och svart och hårig och han är rik och kärleksfull och sånt. Så betalar man ju den här klärvoyanten med glädje. Det här, det var verkligen ett bra besök. Så jag menar, så man ska ju akta sig lite när det ändå rör sig om klärvoyans eller mediumism. Så det som är den reella vägen till den riktiga kontakten till den andliga världen, det är ju faktiskt at man ganske gradvis genom sin livspraksis udvikler sit gudomsforholdende og udvikler sin intuition. Og då bliver det også til slut, då behøver man ikke præster og påve og klærvoyant og medie og sånt. Man kommer at bygge det hele op på sig selv. Hvad man selv kan fornimme, hvad man selv kan se og så der. Men jeg skal vel endå erkende, at jeg kanskje har overvægt 100 seancer med klærvoyanter. Jeg holder mange foredrag i Frankrig på et stille, der jeg holder Martins foredrag. Først er det foredrag, så er det frokoststund, og så er det opvisning fra scenen af klærvoyanter. Og jeg mistænker snart, at de kommer til mine foredrag for at høre de klærvoyanter efter foredraget. Så på et sæt har jeg mye erfarenhed med klærvoyanter. Jeg har studeret dem mye, og jeg har hørt mye. Så på så sæt har jeg interesseret mig mye for klærvoyancer og mediumismen og har også hørt mye selv, og har gjort mine erfaringer med, hvor det værker på mig, hvad de har sagt, på, skulle jeg ville sige, på godt og ondt. Så det kan jo have sin betydelse, og sådan, der kan man jo også selv mærke efter, om man tykker, det er noget, som kan hjælpe mig, eller ikke kan hjælpe mig. Men det, som er lidt farligt, det er jo, at man kan komme og blive styrt. Jamen, du skal træffe en mand, som er svarthårig. Og så tror man på det, så kommer der en snyk blond mand. Nej, han skal ikke have med at gøre, for det har sagt, at han skal være svarthårig. Og sådan kan man jo også låte sig styre. Og der i Paris ved det, der var nogen. Om de skulle sælge hus, om de skulle have nye partner, om de skulle skilje sig, om de skulle flytte og sådan. De vågede ikke gøre det, uden at de har frågat en klærvoyant. For nogen kan det næsten blive en last. Den vågede ikke at handle, uden at fråge til råds. Men det var en gång en dom, Birta Gerner Larsson frågade Martinus, vad ska jag göra för att bli högre utvecklad? Han kanske skojade lite med henne. Han sa bara, gå ut i världen och gör en massa fel. Gör misstag. då lär man sig av sina fel och då blir man snabbt utvecklad. Så man ska heller inte vara så rätt för att göra något som är fel. Om jag inte vet vad som är rätt eller fel, så ska man handla. Efteråt så vet man, det var fel. Om det är bra, nu vet jag det. Nu har jag utvecklat mig. Så det är inte någon stor katastrof att göra fel när man inte vet. Men man kan alltså be till Gud om att få vägledning och få skydd. Och man kan be om att slippa det som är onödvändigt och slippa. Han säger också att bön kan vara ett medel mot andlig lathet. Ofta så vet vi, om jag ska kanske inte röka den här cigaretten, men jag gör det ändå. Eller, vi vet ofta att det är fel, men vi gör det ändå. Det vill säga, vi gör egentligen många fel. Vi vet det är fel, men vi gör det ändå. Då säger Martinus, där kan man faktiskt få hjälp genom bönen till att övervinna andlig lathet. Och det är ju faktiskt det här, man minns att gro i fristelse, och man ska bli skyddat mot det onda. Alltså man kan få kraft och energi till att undvika sådana problem. Men speciellt den där inställningen, att man ville tjäna sina medmänniskor. Martinus, när han fick så kosmisk medvetande, så sa Lars Nibel långt honom. Det där, Martinus, det kan du tjäna många pengar på. Det där med klärvoyansen. Och så såg Martinus mycket strängt på honom. Det kunde han inte drömma om, att använda sina förmågor till det. Jag har endast en enda interesse. Det sa han. Martinus, han var mycket enkelspårig. Han hade en enda interesse. Och det var, hur kan jag bäst tjäna mina medmänniskor? Jag låter inte mitt medvänder avvika från, hur kan jag bäst tjäna mina medmänniskor? Och det är också ofta man kan säga, hur kan jag bäst tjäna mina medmänniskor? Då kan man också be om hjälp. Och om man ber på sådant sätt, om man säger, det är ju inget, det är lite obekvämt och obehagligt. Jag vill gärna veta, hur jag bäst kan tjäna. Då säger Martinus, då får man svar från den andliga världen. Det funkar igenom skyddsänglar, men man så upplevs det inte. Det upplevs faktiskt som en tanke som föds inne i mitt eget huvud. Men faktiskt är det Gud som hjälper mig. Och Gud, liksom jag har händer och fötter och ögon och öron, så har Gud också redskap. Och der er skyddsänglarna jo redskap, men vi behöver inte att koncentrera oss på det. Så genom att bli inställd på att tjäna sina medmänniskor, och genom att hur kan jag bäst hjälpa och vara gagn och glädje, och försöka förstå hur livet funkar, så kommer det faktiskt till slut till att man blir vän med livet, man blir vän med Gud. Och Martinus, som jo har den kosmiska religiositet, jeg blir så berørt när han säger, jeg elsker Gud så innerligen. Och det kan jag förstå att Martinus kunde säga, jag älskar Gud så innerligen. Och jag skulle vilja önska att jag själv kunde säga, jag älskar livet så innerligen. Men det är alltså det, när man har den där attityd, jag älskar livet så innerligen, jag älskar Gud så innerligen. Jag vill bara hjälpa över de andra till gang, och hur kan jag bäst hjälpa de andra? Det är något av det som befordrar intuitionen. Och det är verkligen det som befordrar kontakten mellan det fysiska och det andliga planet. Tack. Mm.